Hej, jag heter Inge Johansson och jag är basist, låtskrivare och sångare och nu är jag hemma hos Drage.
Välkommen hit, Inge.
Tack så mycket.
Och tack för chokladbollarna.
Varsågod.
Otroligt gott. Du är uppe och baka alltså. Igår?
Ja, jag bakade igår innan jag skulle komma hit. Jag tänkte att man kan ta med sig lite fika kanske.
Det har hänt att artister har tagit med sig fika hit, men ingen har bakat själv, tror jag.
Ja, men jag kom ju från det här med DIY.
Både Marit Bergman och Bill Babs tog med sig god fika, som det heter. Men du har bakat själv. DIY, verkligen.
Precis. Och chokladbollar är liksom världens enklaste grej att göra. Mm. Men jag tycker nog att det är de bästa bakverken ändå.
Förra avsnittet gästades av Danko Jones.
Ja, just det.
Och nu så dyker hans svenska bästis upp. Ni är ju kompisar.
Vi är goda vänner, det stämmer bra. Och om jag är hans svenska bästis, då är jag väldigt stolt över det. Han är nog min kanadensiska bästis.
Och du spelar kypare i en karaokebar i hans senaste video, Good Time.
Jag vet. Ja.
Du ser väldigt proffsig ut som kypare. Har du några erfarenheter av det jobbet?
Nej, men jag har jobbat med alla möjliga serviceyrken. Och om kypare räknas med att man har flippat burgare på snabbmatsställen, så ja, det har jag gjort. Serverat mat och så här, det har jag gjort. Gick in med den inställningen att Danko Jones hör av sig och undrar om jag vill vara skådis i hans video imorgon, typ så här. Och jag bara, absolut, vilken ursäkt som helst för att träffa Danko Jones är bra för mig. Om det betyder att jag ska göra bort mig på film, det går också bra.
Du kommer från Kågedalen utanför Skellefteå.
Ja, men bra.
Om jag tänker på Kågedalen, då tänker jag förstås på Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, en ökänd roman från 1992 av pseudonymen Nicanor Teratologen.
Stämmer.
Som handlar om en 11-årig pojke som ligger med sin morfar. Och det är egentligen en orgie i hemskheter.
Ja, precis som Kågedalen är i verkligheten, fast inte lika kul. Nej.
Men jag alltid funderar på Övre Kågedalen.
Ja.
Är det skillnaden att i Övre Kågedalen så ligger man med sin morfar och i den vanliga Kågedalen så... Du verkar ju inte som person påminna så mycket om personerna i den här boken.
Nej, jag vet inte. Alltså, ja, det är klart. Övre Kågedalen... Alltså, Kågedalen, det är ett gäng byar, bruksorter, ligger lite nordväst om Skellefteå, och de är sammanflätade via, jag tror det är den längsta odlingsmarken norr om Uppsala. Och så är det några små byar, Kåge, Ersmark, Husmark, Sandfors, alltså Hebbersliden. Jag kommer inte från Övre Kågedalen, jag kommer från precis i mitten, Ersmark. Jag är född i Skellefteå på lasarettet där, men jag växte upp i Ersmark i Kågedalen. En by där det bor 800 pers, tror jag. Och där bodde jag till att jag blev 20, flyttade jag hemifrån. Så jag uppväxte på en ganska isolerad plats, både geografiskt och kulturellt och sådär. Men för att återgå till den där boken då...
Du var ju 15 när den kom, du är född 77.
Ja.
Och den blev ju en succé.
Det är väl räknas till en av 90-talets viktigaste svenska romandebuter, som jag förstår.
Men vad tyckte folk i Kågedalen om att förknippas med allt det här? Det var hade de ens koll på boken? Eller fick den här, vad hette han? Niklas Lundqvist tror jag att det egentligen. Ja. Författaren, fick han fly bygden?
Han hade ju flytt bygden redan, men jag hade koll på boken, men jag läste den inte förrän jag var 17, 18 kanske. Alltså den kom inte, alltså jag bara, du vet, den var alltid utlånad på bibblan eller någonting. Och alla sa ju att, ja, här har de ju skrivit en bok som man tror på titeln att det ska handla om hur det var förr i tiden. Men det är bara skit. Och jag läste boken i ett svep, jag tror jag sträckläste den nu 2 dygn för första gången. Första gången jag läste den boken, även om jag hade varit exponerad för allt från liksom death metal till Lucio Fulci-filmer till brittisk absurd komedi typ Monty Python eller The Young Ones eller vad som helst, så var det ungefär som att första gången när man hör norsk black metal och inte har någon referenspunkt till det, så var det att läsa Äldreomsorgen i Övre Kågedalen första gången. Alltså, det är en sån total attack på alla sinnen och alla och så intryck. Och det var just det att det utspelade sig precis i de här byarna där jag kommer ifrån. Och de, som du liksom sa, det handlar om 11-årige pyret då, som har någon incestuös relation med sin morfar som är, ja, han är då 111 år eller någonting och 2,10 lång och väger 40 kilo. Och han var med och startade både första och andra världskriget. Han är nazist, han är muslim, det är som sämsta av de sämsta, du vet. Han skulle aldrig tycka om en socialist, men prisa Stalin. Och det de gör är att de bara knarkar, super, våldtar, mördar och filosoferar över livets förgänglighet och tillvarons bara meningslöshet. Och det kan vara så i en mening att morfar, han kan citera Dante och Snoddas samtidigt som han trycker in en sil heroin i tinningen på sig själv och stryper en ekorre. Alltså, jag hade aldrig läst något sånt innan och inte efter heller. Så att, ja, det var en stor läsupplevelse. Då, i alla fall. Och på tal om chockerande glesbygdsikoner, här i bakgrunden nu så hör vi Eddie Medusa med Reaktorn läck i Barsebäck.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är väl John Norum som spelar gitarr? En väldigt ung John Norum.
Nej, jag är ganska säker på att han inte var med vid det här stadiet. Han spelar på den här legendariska singeln Punkjävlar. Men jag tror inte han är med på just den här inspelningen, för den är jag tämligen... Jag kan ha fel, men jag tror att det är Roll, alltså Eddie själv, som har spelat in allt, för han gjorde ju ofta det. Men Europe spelade ju en cover på den också, på första plattan, fast den heter Boy Sånt. Och John Norum kom ju med Eddie Medusas band när han var 15 basten och sånt där. Så att om det är han som spelar, det kan det vara, men jag tror inte det.
Jag läste den nämligen, för den blev uppenbarligen en hit i Mexiko, den här låten. Reaktor Lek i Barsebäck. Ja, vilket den, är ofantligt konstigt. Men den spelas på såna här, jag vet inte ens vad de kallas för. Mexikanska gangsterfester. Med folk med cowboyhattar och spetsiga skor, som, där spetsarna är typ en halv meter långa.
Jag vet. Jag har sett det på YouTube.
Ja, jag har sett en klipp också. De dansar till en Eddie Medusa-låt.
Och jag vet inte om någon vet varför det har blivit så. Men ja, den är en stor hit i Mexiko nu.
Alltså, fortfarande?
Eller i alla fall för något år sedan. Alltså, du vet, min... nu, de senaste 10 åren. Den här låten, den är ju från 1981, och för ja, några år sedan blev den en jättehit i Mexiko. Eller jättehit, men en stor hit, och där kallar de den Himno a la Banda, heter den. Som jag tror det betyder typ kompisarnas nationalsång, eller bandets nationalsång, gängets nationalsång, eller hymnen till dem. och om det är John Norum som spelar och du hör det här, ursäkta, jag menar inte att ta ifrån dig något ur en sån här legendarisk låt.
Jag bara gissade, jag hade läst att han var inblandad i, ja, i han låten.
Men ingick ju i Eddie Medusas liveband och var ute och turnerade folkparker med Medusa när han var tonåring. Alltså, det är den största kitschdrömmen man kan ha. Liksom.
Men vad har du för relation till Eddie Medusa? Han gjorde ju ändå punkjävlar om att nita sådana som du.
Ja, men allt är så uppenbart ironiskt. Och han... jag tycker väldigt mycket om Eddie Medusa, och det har jag gjort hela livet, så länge jag kan minnas. Jag är från landet, jag är från Vischan, och Eddie Medusa är en del av folksjälen där, på samma sätt som dansbandsmusik eller liksom epadunk som de håller på med nu. Jag tycker nog att han är en av de absolut intelligentaste och mest mångfacetterade låtskrivare och artister vi har haft i Sverige. Och det finns liksom en Eddie-låt för varje tillfälle, tycker jag. Och så när du snackar om punkjävlar, ja men... ja, men det är så uppenbart ironiskt och roligt att han då... Ja, men när han sjunger liksom bara... Vi vill höra riktig rock med ös och riv. Punkarna, de bara för ett jävla liv. Alltså, hur kan man inte tycka att det är kul? Jag tycker att det är jättekul i alla fall.
Var du punkare som tonåring?
Ja.
Hur blev du det?
Jag blev det... Jag var hårdrockare när jag var barn. Som många andra barn på 80-talet. Du vet, kom in i det här, man började leta tyngre grejer och kom in på lite death metal och thrash metal och allt vad det var. Och 1991, i början av året, så är det en skolkompis till mig som heter Jon, som går i min parallellklass, Jon Brännström, som senare hamnade i ett band som heter Refused. Vi gillade båda liksom thrash metal och liksom Metallica och såna band. Entombed var första bandet jag gick och såg, till exempel. Han hade köpt en platta med ett band som heter Exploited. De hade just då släppt en skiva som heter The Massacre, som kom 1990. Och det var den första punkplattan jag hörde. Dels var omslaget, det såg ut som en thrash metal-platta som ganska tidstypiskt. Och på baksidan står det 3 snubbar med jättetuppkammar och Dr. Martens boots och skinnjackor. Och en kille som ser ut lite som någon så här skinhead eller någonting så här. Och låtarna heter så här: Fuck Religion, Police Shit, Don't Pay the Poll Tax. Alltså, det var som så här super arga titlar. Och så slog vi på det där. Eller han spelade för mig. Och då blev väldigt mycket av det jag redan lyssnade på ganska obetydligt. Alltså mycket hårdrock och grejer åkte bara ut genom dörren och ut genom fönstret. Det var väldigt definierande musik för mig. Punk ska jag väl säga ha... Ja, jag hörde det första gången när jag var 14. Det var Exploited och det förstörde hela mitt liv. Och ett av de banden som jag upptäckte då, samma år, det var Dead Kennedys. Som kommer att bli otroligt viktiga för mig. En vägvisare för vad jag själv skulle göra i livet. Och nu ska vi lyssna på en låt som heter Moral Majority. När jag hörde det här första gången, Dead Kennedys bara sopa undan mattan för mig. Ja, den här låten är ju på en EP som heter In God We Trust Incorporated. Den kom 1981 och då hade de fått en ny trummis och skulle visa hur snabbt de kunde spela. Och jag hade aldrig hört, jag hade hört hardcore innan, alltså Asta Kask och Bad Religion, men så här melodisk hardcore. Men jag hade aldrig hört hardcore som lät så här. Som var som så rått, så snabbt och så tight. Och det, de är så arga och texterna är så välformulerade. Och när de går till det här, God must be dead, you're alive. Det är så snyggt ihopknutet, alltså både text, uttryck, musik, sång. Och det blev verkligen, jag fullkomligt dyrkade Dead Kennedys under min högstadietid och min gymnasietid. Och när det gäller det här som jag har hållit på med väldigt mycket, politisk punkrock, så var Dead Kennedys verkligen startskottet för mig.
Var du med i det mest politiska svenska hardcorebandet Refused? Jag har aldrig riktigt fattat om du var medlem eller inte, för det står olika saker på Wikipedia. Enligt din Wikipedia-sida så var du under en kort tid basist i Refused.
Ja, men den har inte jag skrivit.
Nej, det förstår jag. Men basisterna i Refused är lite som trummisarna i Spinal Tap. De är väldigt, väldigt många.
Ja, och du vet, de har ju precis imploderat på scenen eller kräkts av sina egna, någon annan spyr och så vidare. Nej, det var jag aldrig. Jag,
men kan någon ha blandat ihop dig med Jon?
Nej, men jag vickade ett gig.
Du vickade ett gig? Okej. Okay.
Ja, så att jag har spelat med dem, men jag, alltså, det är ingenting som har definierat mig på så sätt. Men 97 gjorde jag ett gig med dem. Ja, det var lite sådär... idag hade de säkert haft någon sån här gig-app för det. Du vet, någon sån här... Fodora liknande.
Du tycker upp en basist istället.
Refuse behöver en basist.
Vi behöver en vänsterdogmatisk punkbasist i pottfrisyr.
Ja, precis.
Så tittar man på appen så är det en som kommer närma sig så med basen.
Ja, precis. Med den här pricken där massa som kommer till spel. Ja, de hade säkert haft det så, för att det var en väldigt ambulerande rullians på basister som kom och gick.
Men nu spelar du i ditt eget projekt Gatuplan.
Jajamän.
Det namnet, jag kommer att tänka på två saker. Jag kommer att tänka på hiphop, för det fanns en liten skivaffär som hette Street Level i Stockholm en gång i tiden.
Aha.
Och sen kommer jag att tänka på Situation Stockholm, tidningen som hemlösa säljer. För där var alltid ett uppslag i den för, som hette I gatuplanet, försäljarnas egna sidor, som jag brukar läsa.
Ja, men tack för de associationerna. Det kommer inte därifrån, men jag gillar dem jättemycket. Jag tycker de kanske passar till och med. Nej, alltså... Alltså, titeln kommer ifrån... Det är inte konstigare än att jag ville göra punkmusik på svenska igen efter att jag inte har gjort det på länge, och skriva mina egna låtar och testa sjunga och sådär. Och vad ska jag kalla det här? Och ett av mina favorit-tv-program genom alla tider, en tv-serie som heter The Young Ones, som kom i början av 80-talet med Rick Mayall och Adrian Edmondson och så
klassiker,
vidare.
Klassiker, en punkare, en anarkist, en hippie och en jappie, eller snobb.
Ja, en snobb.
Som bor tillsammans i ett hus i London.
Ja, och det är helt surrealistiskt. Det är liksom som att det är tecknad film fast det är skådisar.
Alltså så fick de väldigt stora band att spela live i programmet också. Motörhead var med, Dexys Midnight Runners var med.
Nanny Cherry var väl med det här...
Rip, Riggin, Panic.
Ja, precis. Och, ja. Första gången jag hörde Motörhead var där faktiskt. Men hur som helst, i pilotavsnittet, då ska de se... På tv då kom ett nytt program för ungdomar som heter Nosing Around by Young Adults, for Young Adults, focusing on what young adults care about. Och så är det då, du vet, det är någon så här punkkille som är programledaren, jätte så här, bara, lite agitatorisk. Och så nu ska vi liksom prata med, nu är det så här Vox Populi, vi ska prata med vad ungdomar på gatan vill idag, va? Here's street level! Och så är det bara en, då intervjuar en massa ungdomar som bara står bara, ja men det enda de vill, det är att få dricka på puben när de är 16. Bara, why can't the government realize that young people have a valid contribution to society? We just want to drink in pubs. I can join the army, the navy, the air force, marine, but I can't drink in pubs. Alltså det är alla, det är det enda de vill. Och jag tycker det var så roligt att bara, och så bara står de med street level. If the kids are united, we will never be divided. Och jag bara säger street level, gatuplan. Och jag bodde i USA då när jag kom på det här. Och så bara, så här, gatuplan, got a plan. Var det någon som hörde att jag sa då?
Ah, got a plan.
Och jag bara, ja, men det ska vi heta. Okej, då får det bli så.
När jag gick i gymnasiet så hade jag ett industribodyband som hette Odessa. Och vi samplade The Young Ones.
Såklart.
Och döpte vår första och enda demo efter serietidningen som Vivian, punkaren, sitter och läser i ett avsnitt. Så vår demo hette The SS Death Camp Criminal Battalion goes to Monte Cassino for the massacre. jag har inte tänkt på avsnittet sen jag såg det, tror jag. Men
gud, vad roligt att vi har den gemensamma beröringspunkten. Alltså jag älskar den där tv-serien så mycket. Jag älskar allt de gjorde.
Den första gatuplansingeln hette Punkhjärta och kom för 4 år sedan. Och där sjunger du: rasisterna som jagar mig längs gatan när det var 90-tal har förökat sig sedan dess, val efter val. Och hon som jag var kär i då, hon som aldrig någonsin såg en pojkvänskandidat, nu har hon gått och skaffat barn med en moderat. Fick din gamla kärlek höra den här låten?
Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Varför var du så kär i henne? Vad var det för tjej?
Nej, jag, alltså... Oj, nej, det var bara att jag...
Var hon också punkare?
Nej, absolut inte.
Var hon så här, the one that got away, den här...
Nej, det är för många sådana i mitt liv. Okay. Så
they all got away.
They all got away. Och nej, jag vet inte ens om... gud, jag menar, det blir jättekonstigt att prata om någon annan och deras val i livet och så vidare. Så där. Men det hamnar i en låt, om någon liksom känner sig träffad så får de väl höra av sig eller någonting. Men jag tyckte det var någonting med att börja min första solo, för det är mitt soloprojekt där egentligen. Solosläpp någonsin med ordet rasisterna, det första ordet i låttexten. Det sätter på något sätt en ton och en stämning, tyckte jag.
Absolut, men låten blir som bäst när du just påpekar att hon du var så kär i, hon har gått och gift sig med en moderat. Det är inte okej. Okay. Om man föreställer sig hur du nästan kanske ringer upp eller så här, mejlar lite på Facebook. Ursäkta, hej, Inge här. Du minns kanske inte mig. Jag var väldigt, väldigt kär i dig. Ja. Jag vill bara säga att jag tycker det är ganska svagt av dig att gifta dig med en moderat. Tack på mig, då.
Ja, det borde jag kanske göra.
Jo, men det är det som är roliga med att vara riktigt kär i folk, att man skapar liksom en idealbild och sen blir man besviken när den som man är kär i inte lever upp till det.
Ja! Ja, men så är det ju. Jättemånga gånger. Och när gamla kompisar tacklar av lite grann och få andra intressen än liksom Marx och Metallica och typ skaffa en familj eller vad håller ni på med? Vi ska ju spela musik och turnera och repa. Vad är det? Men då inser jag att det är ju kanske jag som skulle ändra mig lite grann. Kanske. Jag har ingen aning. Och det här, det är Black Sabbath med War Pigs. Generals gathered in their masses.
like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning.
Nej, men War Pigs, Black Sabbath, det är en, enligt mig, en av de bästa låtarna i världshistorien, alla kategorier. Den inspelades 1970 och jag tycker att den låter hur fräsch som helst. Både produktionsmässigt och hur de spelar soundet och texten. Allting känns väldigt, väldigt relevant och angeläget. Från 1970 så är den 53 år gammal. Och om man då skulle backa bandet från 1970 och så 53 år bak i tiden, då är ju 1917. Och då är det ju, då rasar ju första världskriget också, så att den passar som in där också på något sätt. Och det ser ju ut som att om 53 år så kanske den tyvärr kommer att vara aktuell igen, men jag vet inte, men jag älskar Black Sabbath med en passion. Ja, det är ett av mina absoluta favoritband och just den här låten är ju väldigt, väldigt politisk, som du säger. Texten, det handlar ju om Vietnamkriget, va? Tänker jag. Och att Ozzy, han sjunger så illavarslande och så. Det är lite som, ja, han är inte riktigt en protestsångare, utan det är mer som en illavarslande beskrivning av läget. Och sen hör du då världens bästa rytmsektion. Det är ju Bill Ward på trummor och Geezer Butler på bas. Och de spelar det så ösigt och det svänger så mycket. Och de släpper fram varandra så mycket i spelet. Och så har du då Tony Iommis gitarriff som är, alltså de är så bluesiga, hans ton är så bluesiga. Så är lite psykedeliskt och så här kross och tungt. Och låten bara mal på. Och jag kan varenda sekund av den här låten. Alltså, vad alla spelar. Jag vet exakt i huvudet vad som kommer och hur de spelar. Och kanske ännu viktigare för mig är att Geezer Butler, basisten i Black Sabbath, han förlöste mig som basist. Jag hade spelat bas i några år. Men jag återupptäckte Black Sabbath när jag var tonåring. Jag upptäckte dem i realtid på 80-talet när Tony Martin var sångare. När de gjorde de här Headless Cross och Tyr och de där skivorna som jag tycker är svinbra. Jag älskar allt med Black Sabbath.
Det är inte alla som älskar Tony Martin-perioden av Black Sabbath. Ronnie James Dio-perioden är en sak, men ja. 80-talsgrejerna är ju lite större utmaning kanske.
Ja, och det kan jag förstå. För mig kanske det är sentimentalt för att jag bara upptäckte det då. Men jag tycker inte att Tony Martin har någonting att skämmas för. Jättebra. Men hur som helst så återupptäcker jag Sabbath någon gång i mitten av tonåren. Och jag har börjat spela bas. Men jag har inte riktigt fattat vilken sorts basist jag ska vara. Jag spelar punkband, men jag spelar även jazz och jag spelar funk. Och jag spelar lite så här folkmusik, allt möjligt. Och så hör jag det här. Och så inser jag, men det är ju den killen jag vill vara. Han spelar väldigt fritt. Han spelar väldigt jazzigt. Det är väldigt skitigt ljud och stökigt. Och det är mycket pentatoniska skalor. Och jag...
Vad är pentatonisk?
Det är... Ska jag förklara det utan att...
Fem? Någonting.
Ja, precis. Det istället för sju, så här, ja. Fem toner i en skala. Man klipper några utan att vara för teknisk. Men jag började spela så då, och då hittade jag mitt uttryck som basist. Jag Geezer Butler och tackar för det. Och man hör det, hoppas jag, på speciellt typ de senare Noise Conspiracy, International Noise Conspiracy-plattorna. Då försöker jag spela väldigt mycket som Geezer. Jag har väldigt mycket kopierat hans sound också. Så mycket det beror på att jag älskar Black Sabbath så mycket att Geezer Butler är min favoritbasist.
Jag hörde ju talas om dig första gången när du bildade International Noise Conspiracy med Dennis Lyxzén från Refused och Sara Almgren från Donuts.
Ja. Yeah.
Umeå bandet. Det var 98 tror jag. Du var 21.
Ja.
Och ni gjorde 60-talsfärgad garage rock med politiskt radikala texter. Och det gick väldigt bra.
Ja, det gjorde kanske det.
Jag minns att Dennis i intervjuer pratade om att ni var ett situationistiskt punkband. Att ni inspirerades av situationismen. Som var en antiborgerlig, antikapitalistisk och anti-auktoritär rörelse som tog intryck av surrealismen. Det var lite flippat. Liksom. Det var någon sorts uppror som var lite skevt någonstans.
Ja, det var det. Och jag förstod det där också som att ja, men de situationisterna var någon sån kulturkritisk, marxistisk rörelse. Som bland annat använde serietidningar, seriestrippar. Och så bytte de ut det som stod egentligen mot en massa politiska diskussioner och sådär som folk hade i serietidningar. Och jag såg ju samma sak, att vi gjorde det, att vi gjorde ganska, alltså hade ett sound som var ganska beprövat, fast vi slängde in den punkiga energin. Alltså vi hade 60-tals look och 60-tals sound på hur vi såg ut och hur våra instrument lät, hur musiken lät när vi började. Och slängde in punkenergin och slängde in politiken i det. Så att jag ser kopplingen med situationisterna där kanske.
Det är intressant hur ni kom också i exakt rätt ögonblick. För det var flera liknande band som också bubblade runt. Som White Stripes till exempel. Eller de här The Makeup, ja. En annan grupp. Det var någon garagerockig våg kring millennieskiftet.
Precis, det Sonics-plattorna hade precis blivit återutgivna och så den här Nuggets-boxen. Jag vet inte om du...
Ja, absolut. Den som jag tror Lenny Kaye sammanställde en gång i tiden.
Typ 4 CD-skivor eller någonting med bara så amerikansk...
Många band som har bildats på grund av Nuggets-boxarna.
Ja, vi var väldigt inspirerade av den också. Ja, men också så här... The Jam, sådana saker. Och
det gick så bra. Ni fick bli producerade av Rick Rubin.
2 plattor.
2 skivor. Hur gick det till?
Ja, hur gick det till?
Han har ju inte jobbat med... Han har inte producerat några andra svenska band eller artister, så vitt jag vet.
Har han inte gjort någonting med Eagle Eye Cherry?
Jo, det är helt rätt. Han gjorde Eagle Eye Cherrys andra album.
Jag tror att han...
Men nu, ur mitt rockistiska perspektiv så glömmer jag bort stackars Eagle Eye. Det är helt sant. Och då fick han oerhört bra betalt också, för det skulle vara uppföljaren till Save Tonight. Som skulle bli ännu större.
Ja, blev det.
Men jag kan tänka mig att han kanske tog sig an er mer för att han verkligen gillade det.
Ja,
musiken.
Ja. Oj, det här... jag skulle egentligen haft...
Han ville ju... producera Fireside.
Ja, men det också.
Som sa nej.
Det är väl så typiskt Fireside att säga nej till det. Och jag menar det med liksom...
Han hörde av sig och ville att ni skulle jobba ihop.
Jo, precis. Jag ska försöka komma ihåg det här, hur det gick till. Det här är ganska länge sedan. Vi började ju som ett DIY-band och släppte singlar på... olika DIY-bolag. Sen signade vi med något så här DIY-label som heter Ling Lao i Hongkong och släppte en CD med alla singlarna på. Vi åkte vår första turné utanför Skandinavien. Då åkte vi till Folkrepubliken Kina i en månad 1999 och gjorde 14 gig helt olagligt. Så här.
Och, utan arbetstillstånd?
Ja, och det fanns ju inte knappt ens rockmusik i landet. Så det där är en annan podd. Men det var så vi satte tonen för det vi gjorde. Sen blev vi signade av ett independentbolag som heter Epitaph i USA. Eller Burning Heart och Epitaph. Burning Heart i Europa, Epitaph i USA. Och vi turnerade ju jättemycket. Turnerade Europa, jättemycket USA, jättemycket Kanada, jättemycket. Och efter till liksom 4 års idog turnerande i slutet av 2002 så spelade vi en spelning i Los Angeles. Och Rick Rubin kom och kollade på oss. Jag tror han kom tillsammans med Tom Morello. Jag tror det var så. Tom Morello, han med masterexamen i politisk vetenskap.
Tom Morello från Rage Against the Machine.
Ja, precis. Jag vill minnas att det var de två som kom då och kollade på oss. Och någon månad efter det så får vi ett mail av Rick Rubin där han skriver bara att jag älskade konserten, jag älskade bandet och ni var jättebra. Jag tycker inte era plattor representerar det ni egentligen är. Finns det någon chans i världen att jag på något sätt skulle kunna få vara inblandad i någon framtida produktion?
Och sen spelar ni in med honom. Och hur var ni i studion? För ibland hör man historier om att han är knappt där. Han dyker upp och lyssnar lite och säger det var bra, men mer bas. Och sen går han.
Första plattan var han väldigt, väldigt närvarande. För att då var vi nya och jobbade med varandra. Så att han ville verkligen vara involverad på det sättet. Och det började egentligen med, vi hade ju ett gäng låtar som vi hade börjat skriva för en ny platta. Vi hade turnerat alltså, i 4 år och hade gjort två album, massa EPs och någon liveplatta hade vi väl gjort också. Och sådär. Så vi skrev låtar till vår tredje platta. Och när det stod klart att vi skulle börja jobba med Rick Rubin, då började, jag tyckte Dennis jobbade på lite texter på sitt håll. Jag och Lars som spelade gitarr och Ludde som spelade trummor. Vi var i Los Angeles och repade musiken då. Skrev riff och sådär och repade tillsammans i någon skrubb ute i jag höll på att säga South Central, alltså långt borta. Och liksom bara jammade och spånade idéer. Och då kom Rick dit och bara, this is great, this is good. Vi tog hem det där och så repade vi ännu mer i Umeå. Dennis hade skrivit texter och vi skrev ihop de där låtarna. Så gjorde vi någon massa demos. Och så fick vi ett mail av Rick och American att nu har ni nog mycket låtar, nu kan ni komma över. Och vi bara okej. Okay. För det var liksom på en handvändning att vi kom över. Alltså det var med ett par veckors marginal. Så flög vi till Los Angeles. De bokade in oss på The Grafton på Sunset Boulevard. Alltså vi bodde på något hotell i ett par månader. Alltså det kostade hur mycket som helst. Och så hade vi något möte med Rick. Och började säga okej, okay, när ska vi börja spela in? Han bara, nej men vi ska ju prodrepa först. Och vi ska gå igenom låtarna tillsammans. Jag gör så här med alla mina artister. Och jag bara, okej. Så kom hem till mig. Så repar vi hemma hos mig. Och vi bara, okej. Ska vi ta med oss alltså backline? Vi har akustiska gitarrer. Det är nog liksom så här. Jag gör så med alla mina artister.
Och att repa akustiskt, ja, hemma hos honom. Ja. Så ni gjorde det?
Vi åkte dit och satt vi några dagar på kuddar i något bibliotek han hade med någon typ uppstoppad isbjörn. Du vet. Och så repade vi låtarna på akustisk gitarr. Vi satt och spelade Acke och Dennis sjöng. Och Rick, han bara lyssnade. Nej, den här tonarten passar inte Dennis röst. Alla låtar ska vara anpassade efter Dennis röst. Vi hade aldrig tänkt så förut. Men det är klart att de ska vara det. Sången är ju det människor lyssnar på. Så var ju tvungen att liksom, ja, men transponera om och hitta nya tonarter. Och till slut så hade vi hittat som rätt tonarter. Okej, nu går vi in i SIR och börjar repa på riktigt liksom, med instrument och så. Och jag kommer ihåg, SIR är Studio Instrumental Rentals och sånt där. Det är ju en plats för gudar, alltså alla har ju repat på SIR. Och vi kostar hur mycket som helst att vara där. Och då var vi där i, jag vill minnas att det är ungefär en vecka eller något sånt där, kanske lite mindre. Och vi står på en scen och repar låtarna med fullt PA. Och så är det en tom lokal och så är det en soffa i mitten av rummet, där sitter Rick Rubin och håller i någon typ vegansk milkshake i en hand och så håller han i sitt radband i andra och bara headbanga och bara, han är så inne i det. Och så kunde han bryta och bara second verse, straighten out the kick pattern, eller du vet såhär, eller du vet, den där basräkan du spelar där, den funkar inte. Jag bara, okej, okay, vad ska jag spela då? Ja, men testa något annat.
Vad är en basräka?
Ja, alltså man gör en basgång sådär. Alltså,
en basgång?
Ja, basgången. Du vet, han har en förmåga att lyssna på en låt och så kan han ta in hela makro- och mikroperspektivet samtidigt och bryta ner det och bygga upp det. Och han har ett sätt att säga åt den utan att man tar illa vid sig att man måste göra något annat. Han har ett sätt att vara väldigt peppande och väldigt, väldigt zen i sitt sätt.
Spelade ni in de här akustiska repetitionerna?
Nej, jag kommer inte ihåg.
För du tror inte att det någonstans finns Slayer som spelar hela Seasons in the Abyss akustiskt?
Gud, om det fanns det. Den vill man ju ha. Den är unplugged. Alltså, det...
Raining blood unplugged.
Jo, det borde ju vara mer så, du vet, när folk gör sina så här, du vet, unplugged och bara, nu går vi från elektriskt till akustiskt, du vet, så här, det borde ju vara mer tvärtom, så här, Tracy Chapman kör bara Ride the Lightning eller vad som helst. Nej, men jag...
ni skrev ju en låt för den här tiden som heter Communist Moon.
Ja, Communist Moon.
Jag minns prata om att andra albumet skulle heta Communist Moon.
Nej, men Armed Love skulle heta Communist Moon, ville Rick. Jag var inte emot, men... för att återuppta det där då repar vi på scenen och sen ska vi bestämma vilken studio ska vi vara i. Det var inte bestämt, utan Rick Rubin, han tar Luddes virveltrumma och ber sin assistent åka runt i de bästa studioserna i Los Angeles och bara spela in virveltrumman, för han har den alltid som referens för vilket rum han vill använda. Och så gjorde de det och så bara, Sound City i The Valley blir studion vi åker till. Och det är en studio som jag tror Dave Grohl har gjort en dokumentär om den. Och jag vet att Beach Boys spelar in där. En gammal fin studio. Och där var vi då och spelade in första platta med Rick Rubin. Den som skulle heta Communist Moon, men som heter Armed Love då. Den spelade vi in hösten 2003, så det är exakt 20 år sedan nu när jag sitter och berättar.
Det är dess International Noise Conspiracy Son.
Över e-mail.
Över e-mail?
Ja. Ja, men vi gjorde ju den där skivan med Rick Rubin och det kostade hur mycket som helst. Alltså, flera mille. Och så gick inte den något bra för att den kom exakt i den här tiden när folk slutade köpa buy more stuff helt enkelt. Alltså när skivindustrin kollapsade på grund av fildelning och innan det här med streaming var etablerat. Det var typ 5-6 år som var ganska skakiga då bara de riktigt stora banden överlevde egentligen. Och sen gjorde vi ju en till platta 2008 spelade... Nej, vänta. Herregud, 2007 kan det vara det som vi spelade in... Nästa skiva med Rick Rubin, den som heter The Cross of My Calling, så vart var den sista som är... Jag är väldigt stolt över den också. Men vi blev droppade av American Recordings, för att göra en lång historia kort då. Och USA och Kanada, som var deras territorier, det var 60-70% av vår marknad. Så jag plötsligt kunde vi inte turnera där längre, eller sälja några skivor där. Och då... Då dog vi en långsam utdragen död på turné helt enkelt. Vi turnerade ju väldigt mycket. Vi gjorde vi började 1998 och sista gigget var i augusti 2009. Och vi gjorde 773 spelningar under den tiden.
Oj.
Om min räkning stämmer, om min lista stämmer, så gjorde vi det. Och vi splittrades över e-mail. Helt
blev ni osams?
Ja, det alltså, men kom igen. Alltså, det är inga band som splittras när bara, nu har vi gjort ännu en utsåld arena-turné och vi står här backstage och håller platinaplattor mot himlen och kramas och bara, men vi splittras. Det är inte så det funkar, utan saker och ting hade gått som det hade gått rent karriärsmässigt och vi hade... Och så, du måste tänka, när vi bildade bandet var alla, om man snittade, precis över 20. Och så när vi splittrar bandet är alla precis över 30. Vi har blivit vuxna liksom, tillsammans på turné. och i skivstudios. Och det är väldigt formativa år och man är en ganska annan person i tidiga 30 än tidiga 20. Man vill göra andra saker. Det är bara naturligt. Så är det. Det var en chock för mig.
Att ni splittrades?
Ja, det var... För det var det... Jag är jättepersonlig här, men det var ju de närmaste människorna jag hade i mitt liv. Det var mitt sätt att leva. Det var mitt trygghetssystem. Det var hela min identitet. Jag var ju den killen i International Noise Conspiracy. Och har gått från att liksom Ersmark i Kågedalen till Rick Rubin. Betydde otroligt mycket för mig. Och det var en så stor del av mig. Fan, ibland identifierar mig fortfarande som en medlem i Noise Conspiracy. Jag vet inte varför det är så, men det är så. Och jag tyckte det var svinjobbigt. Men det var ju också så här att de andra hade kanske tänkt mer på det än vad jag hade tänkt på det. Och de hade tagit lite mer telefonnummer till andra musiker och producenter och grejer på turnéer än vad jag hade gjort. Och hade planerat saker. Det hade inte jag. Så att min värld bara försvann. Och det var... Jag fick en identitetskris när det hände, helt klart. Och vi var väl osams, men...
Var det då du flyttade utomlands?
Jo, precis. Jag flyttade utomlands då. Men jag vill bara säga att vi blev vänner igen väldigt snabbt. Och
du på nya Gateplan-skivan, Välkommen till underjorden, så samarbetar du med Dennis Lyxzén för första gången sen Noise Conspiracy, tror jag.
Ja, det är första gången vi spelar musik ihop. Men vi har gjort så vansinnigt mycket annat ihop. Vi har ju drivit klubb ihop och vi har... Dennis är en av mina absolut bästa vänner. Jag älskar den karn. Jag är skyldig honom så mycket i mitt liv av den som jag är. Jag är den jag är idag. Mycket på grund av det jag och Dennis och de andra gjorde tillsammans i The International Noise Conspiracy. Och jag är medveten om det. Och någonstans vill jag kanske hoppas att han känner likadant och att de andra i gänget känner likadant. Jag har bara gått att säga om Dennis och Ludde och Lars och Sara. Och jag tycker om att träffa dem, jag tycker om att hålla kontakten. Och det är värt så otroligt mycket för mig, för många band när de splittras, så de är såta ovänner. Alltså det är som så här relation, du vet, skilsmässor när man aldrig vill träffas igen och man ska bråka om barnen och allt möjligt och så här. Så blev det inte. Jag är bara glad för att det går så bra för
det. Här känns det som att du kanske var barnet i bandet, eftersom alla andra var medvetna om att ni skulle splittras och du var bara så här glad för att
få vara med.
Sen mamma och pappa försvinner.
Ja, men lite. Ja. Fan vad jobbigt. Åh jävlar, där träffar du någonting. Ja, precis. Och jag är bara liksom glad över att det typ går väldigt bra för typ Refused och Dennis och Sara och han gör coola grejer ihop. Ludde är ju trummis i Frankrikes största band och det är jag bara...
Han trummar i Andochin.
Ja, precis.
Ja, det är han, ja.
Ja, precis.
Och jag har inte gjort det. Vad sjukt. Jag vet ju att han trummar i Andochin, men jag har inte kopplat det till samma Ludvig.
Ja, det är han. Så jag tycker det är svinfett. Det gör mig bara glad. Och det är liksom någonting som är viktigt för mig. Och på så sätt så är jag liksom extremt tacksam för den här tiden vi har haft ihop. Och musiken vi gjorde och 773 spelningar och 5 album och sådär. Men nog om det, nu ska vi lyssna på Chumbawamba, ett av mina favoritband, och det här är en låt som heter Give the Anarchist a Cigarette.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
De fick ju en mainstream hit 98.
Ja, 97.
97,
jag tror det är 97, ja, ganska säkert.
Och jag satt i ett Z-TV-program på den tiden som hette Tryck till, där man skulle bedöma låtars hitpotential. Mm. Så man tryckte svänger för att det skulle bli en hit och svänger det inte för att det inte skulle bli en hit. Men jag hörde den här låten och tyckte bara att den var superirriterande. Och jag skrev att den här kommer säkert bli en hit för den är så olidlig. Den här fastnade direkt i huvudet. Världens värsta låt. Och det här bandet verkar suga. Så jag visste inte riktigt vilka Chumba Wamba var. Sen var jag ute på stan och jag skulle åka tunnelbana från Medborgarplatsen. Och då kommer fram en punkare. Så du din jävla fitta. Du dissar Chumbawamba i tv. Jag sa, gillar du Chumbawamba?
Ja, det fick du så det var,
till. Var, jag sa, ja, det är klart som fan gillar Chumbawamba. Fattar inte vad de har betytt för anarkismen. Och du din jävla fitta. Du sitter och dissar Chumbawamba. De är värda. Jag sa, men de spelar ju hemsk strömlinjeformad mainstream-musik. Du är helt... Du har missförstått dem fullständigt. Det är något annat man du tänker på. Han säger, borde fan... Han är på väg att slå ner mig. Han är på väg att nita mig. Och vi står på perrongen. Hade han fått in en träff då så hade jag liksom ramlat ner på spåret och blivit påkörd över tunnelbanan. Men han... Jag förstod ingenting. För jag hade faktiskt ingen koll på deras punkkoppling alls. Att de är ett viktigt anarkistband och sådär. Noll koll.
Ja, det här, och förlåt om det här då river upp någonting i dig som när han har ju pratat om Noise Conspiracy här. Och då måste vi ju understryka att det inte är den låten vi har lyssnat på.
Nej.
Nej, utan det var deras låt Tub Thumping som kom med...
I won't get down. Någonting.
I get knocked down.
No, just det.
Ja, precis.
And I get up again.
Ja, den kom ju 97 och nu ska jag vara en så här superhipster. Bara, jag gillar ju Chumba Wamba långt innan de blev kända. Nej, men... Chumbawamba är ett brittiskt anarkopunkband. De bildades i Leeds 1982. De var då jätteinspirerade av ett annat anarkopunkband som heter Crass. Som var absolut massiva. Crass var jättestora. De sålde liksom hundratusentals plattor. Och de blev...
Crass däremot hade du koll på, för det är något du ser skrivet på punkskinnjackor och så.
Ja, exakt.
Så Crass visste ju vilket det var i gymnasiet, men Chumbawamba, det är också namnet. Chumbawamba, det låter som någon typ av godis.
Ja, nej, de hade bara hittat på det. Det betyder ingenting.
Det låter som Kajagogo. Ja, men... det finns inget tufft i bandnamnet Chumbawamba överhuvudtaget.
Nej, det gör ju inte det. Nej. Men jag är ju världens otuffaste människa och har gjort det till min grej att vara typ världens otuffaste människa och okoolaste människa. Så att det passar mig perfekt. Men hur som helst, de bildades 1982. Jätteinfluerade av Crass. De tidiga inspelningarna, första plattan, så här, låter ganska mycket Crass. Men de överlevde Crass rent kronologiskt? Alltså de fortsatte under 80- och 90-talet och blev ganska stora i början av 90-talet i punkscenen. De kunde åka runt i Europa och USA och dra liksom 1000 pers och sälja mycket CD-skivor och t-shirts och så vidare. Den här låten, Give the Anarchist a Cigarette, den är första låten på en platta som heter Anarchy som kom 1994. Jag hörde den 1995, tror jag. Jag kommer ihåg, jag köpte den plattan då och Minor Threats samling samma dag. Det var första dagen jag hörde båda de banden. Och då blir man så här...
Vilken dag?
Ja, ska jag supa eller ska jag inte supa? Så här, hur ska vi göra? Ja, det var
Just för Minor Threat var Straight Edge.
Ja, exakt. Ja. Och Chumba Wamba, de gillar och
festa. Vad valde du då?
Jag hade redan gjort mitt val lite tidigare, men det var en filosofisk brottningsmatch.
Så söp du eller inte?
Jag slutade när jag var 14.
Okej.
Okay.
Dricker du nu?
Nej.
Du har inte druckit sedan dess?
Nej, jag har inte det. Jag har inte ens smakat. Men jag vill prata om Chumbawamba.
Ja,
jag vill så
fortsatt,
gärna prata
fortsatt.
Om Chumbawamba. Jag älskar Chumbawamba. Okej, okay, den här plattan Anarchy, den kom 1994. Jag hörde den 1995. Och jag lyssnade på väldigt mycket... Alltså protestpunk, alltså Dead Kennedys, Asta Kask eller ja men band som var arga, alltså det var så här fuck you, I won't do what you tell me hela tiden. Det var så, man var på defensiven och jag hörde på ja men Discharge och såna saker, väldigt väldigt anti. Och så kommer Chumbawamba som är ett punkband, men de hade gjort en grej av att visst, de gjorde låtar om alltså give the fascist men a gunshot, att man skulle skjuta fascister och så här, och de gjorde låtar om strejker och du vet var mycket politiskt, allting, de var superpolitiska, men samtidigt så hyllade de hade gjort en grej av att det finns saker i livet som det är värt att vara livsbejakande kring i musiken. Alltså punkmusik som sa ja. De hyllade liksom mycket så här queer-kultur och sådana uttryck. Och det här hela den alternativa livsstilen som fanns i Storbritannien och i Centraleuropa på början av 90-talet med hela festivalscenen och squatting och ockupera hus. Och de hyllade mycket det här med gemenskap och de gjorde så här rave-låtar och techno och de hyllade liksom mycket, eller uppmanade väldigt mycket att söka sina egna vägar i livet och våga stå för det man var och att det fanns saker som var bra i livet i ett värdelöst system. Chumbawamba hade väldigt mycket den attityden och det budskapet och det betydde jättemycket för mig att kunna lyssna på någonting som var lite livsbejakande ändå. Och det var det bandet som berättade att punk kunde låta så också. Och att rent musikaliskt kan man göra lite vad man ville.
Om Chumbawamba är ett ganska fluffigt, gulligt bandnamn så har ju du också spelat ett band med det kanske hårdaste svenska namnet någonsin, Totalt Jävla Mörker.
Jajamän.
Som fick någon typ av mainstream-genomslag ungefär när du var med.
Mm.
När debutalbumet Det ofrivilliga lidandets maskineri kom 2002, tror jag.
Okej, ja, det kan stämma. Ja, precis. Ja. Vi
bildade det var ett väldigt, väldigt brutalt hardcore black metal-band av en slag.
Med lite industrial slängt i vissa grejer också. Sådär. Ja. Nej, men vi bildades i Skellefteå 97.
Så det var egentligen samtidigt som Noise Conspiracy drog igång?
Nej, alltså Noise Conspiracy drar igång 98.
98?
Ja, precis. Jag flyttar till Umeå sommaren 97, men vi har bildat Totalt Jävla Mörker då i Skellefteå. Det är då som jag, tillsammans med några killar som heter Fredrik, Tompa, Mackan och Anders, som de har dragit igång, de hade ett band som heter Bitter End innan, som var ett hardcore band som jag tyckte om, men jag var lite så här, jag var inte med i något band i Skellefteå, 90-talet var inte bara musikens alternativa musikens årtionde, utan det var också den utomparlamentariska vänsterns årtionde. Jag befann mig mer i den miljön kanske och gjorde saker. Men någonstans så närde man rockstjärnedrömmen. Och så hängde jag med de där killarna och de bara, vi har bildat ett nytt band, vi ska heta Totalt Jävla Mörker. Jag bara, åh, vilket coolt namn. Bara, vart kommer det? Alltså du vet bara, ja, det är ett band som heter Cradle of Filth. De har gjort en demo som heter Total Fucking Darkness. Och vi bara översatte det. Och jag bara, coolt. Och vi ska hardcore på svenska, bara på skoj. Jag tror inte de trodde att det gick att göra. Så här, alltså för de gillade mycket så här Refused och Earth Crisis och sådana band då, och lite black metal då. Och jag bara, oh, du vet, lite så här, snälla får jag vara med? Alltså du vet så här, som när Rollins blir med i Black Flag ungefär sådär. För jag kom och lyssnade när ni repar. Och fick jag göra det. Och så fanns det en extra mic där. Och jag som bara, du vet, tog den och så bara började skrika med låtarna. Och det var, ja, det är ungefär så jag minns det, va? Och så började vi prata om det här med hardcore på svenska. Och då gav jag vill minnas att det var så här att jag gav Fredrik Lindqvist ett blandband med, det hade spelat in, jag känner bara, men också Totalitär, No Security, alltså hardcore på svenska. Som att ha som någon sorts referenspunkt. Och jag tror att vi, med de referenserna med den här, som de kom med och det jag kom med, så blev det Totalt Jävla Mörker. Plus att på många inspelningar så stod vi och bankade på så här metall och järnskrot i studion så att det ska skramla och sådär. Och så bildade vi Totalt Jävla Mörker 1997. Jag flyttade på vinst och förlust till Umeå sommaren 1997. Vi bildade Mörker på våren. Sen spelade vi in vår första singel med Totalt Jävla Mörker 98, vill jag minnas att det var, den som heter När hämndens timme slår. Och så var jag parallellt med i The International Noise Conspiracy och Totalt Jävla Mörker fram till 2005, då jag fick sparken från Totalt Jävla Mörker.
Via mail?
Nej, via vi tar en fika och snackar om det här. Men det gick ju inte liksom. Det var ju liksom Noise Conspiracy, vi turnerade hela tiden, spelade, alltså du vet, var aldrig hemma. Och så började Totalt Jävla Mörker hända också. Och så är det en medlem som aldrig kan vara med och sen bara vill vara med på sina egna villkor ungefär. Och det fattar vem som helst att sådana divaliteter, det funkar ju inte i ett band. Och det fattade väl varken jag eller dem då, men till slut var det så mycket med att de var mina goda vänner, men det var alltid mycket tjafs för att jag, kan du vara med i den här turnén? Kan du inte vara med i den här turnén? Och så vidare. Och då var det så att jag fick välja lite grann. Och då hade vi ett snack i samförstånd och jag lämnade bandet. Och så var vi kompisar igen. Och det var ju mycket mer värt. Och de hade ju, sen tog ju deras karriär riktigt snurr. Och jag var jätteglad för det. Och när de gjorde sin sista turné 2017 så fick jag faktiskt vara med. Både som roddare och som vokalist. Så att jag fick, du vet, den där rockstjärnan som var med i Noise Conspiracy och ibland var med Totalt Jävla Mörker när det passade. Han fick bära grejer och sätta upp trumset och stämma gitarrer och sådär och spela på några låtar. Och det tyckte jag bara var rätt åt mig. Och jag var väldigt, väldigt glad för att vara med där. Och sista spelningen hade vi här på Kraken i Stockholm. Och jag kommer ihåg att en av medlemmarna i bandet sa och skrev det på Facebook att det bästa med att lägga av med Totalt Jävla Mörker efter 20 år är att jag aldrig någonsin i hela mitt liv behöver åka till Stockholm igen. Det var reklamen för spelningen. Vi vill aldrig åka hit igen. Men ja, så slutade vi 2017 då. That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Oh well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me though. No reception on the phone. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. They said they'd be here, they said. They said in the corner. And I'm thinking, men från mörker till ljus. så ska vi lyssna på en favoritartist till mig, The Streets med Blinded by the Lights. Right, I'm on a plan. I wish the bouncers would go away. Borrow water off this man. Here goes nothing, okay? And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain. That tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by, then walking off into the night. I hate coming to the entrance just to get bars on my phone. You have no new messages, so why haven't they phoned? Menu write message.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Grime är ju den brittiska rappen helt enkelt, där man istället för den amerikanska rapmusiken som ofta är afroamerikansk, där man samplar ett funkbeat så här en takt och så repeterar man det och så rappar man över det. Alltså det var ju förenklat, så var det ungefär så hiphop kom till, och i väldigt väldigt förenklat. I England så började man rappa över elektroniska beats och elektronika istället, och på den här utpräglade brittiska accenten. Och det är väl det som är grime. Jag tror det.
Den här Dizzy Rascal och sådana artister.
Ja, M.I.A. Det är också ett bra exempel. Och
grime för mig har varit när jag inte förstår alls vad de rappar. Eller vad de, jag försökte intervjua Dizzy Rascal en gång och jag förstod faktiskt inte vad han sa alls. Det är den enda intervju på engelska där jag faktiskt inte har fattat ett jota.
Åh, jäkla.
Jag är dålig på brittisk engelska redan från början, men i hans fall så jag förstår ingenting.
Ja, jag är inte bra på engelska överhuvudtaget. Men jag tror det här är grime eller garage. Jag är inte säker. Jag tycker bara det är så himla bra. Den här låten är Blinded by the Lights heter den. Den är från plattan A Grand and Come for Free som kom 2004. Och jag tycker den här skivan är så bra. Alltså finns inte ett svagt spår. Och jag ville välja något från den här plattan. Jag har alla utgåvor som har gjorts av den här skivan. Och jag har lyssnat så mycket på den. Och jag fick en väldigt nytändning på rap när jag hörde, om man får kalla det här det, när jag hörde den här plattan. För att jag började lyssna på hiphop och rap i början av 90-talet, och då var det väldigt enkelt att komma in i det, för att jag lyssnade på punk och på metal, och då gjorde Ice-T sin Body Count-platta. Public Enemy gjorde ju Bring the Noise med Anthrax. Alltså, och det är ju bästa rap-metal-låten i historien. Så det var, och då kom jag in på Public Enemy, Ice-T, och så lyssnade mycket på liksom Home Invasion och takes a nation of millions to hold us back. Och så här, betyder väldigt mycket texterna för en som punkare. Så här, det kunde jag som förstå och ta till mig. Liksom. Och sen i början av 2000-talet, det är då liksom Dr. Dre är som störst och hela West Coast. När rapparna är sådana superstjärnor och är överallt. Och det var så lätt att ta till sig musiken för den fanns överallt. Början av 10-talet däremot, då lyssnade jag mycket på, jag tyckte mycket om Kartellen, Timbuktu tycker jag fortfarande är fantastisk och så här. Och det är då jag också upptäcker den här brittiska rap, grime, garage, kallar det vad du vill, men The Streets, MIA, och jag fick en så total nytändning på det. Och det var ju då också som brittiska punkband började rappa också. Så jag kom in på den musiken då och tyckte det var väldigt, väldigt inspirerande.
En modefråga. Du sjöng i punkhjärta i den låten om din klädstil.
Ja.
Stretch jeans, Martens, pins, 70-tal, bikerjacka och palestinasjal. Hur har du hanterat nu när jeans har blivit mycket pösigare de senaste åren? Har du hamstrat tajta jeans så att du klarar det?
Ja, jag har gjort det.
Jag också.
Ja, jag har hamstrat tajta jeans. Jag vet
vilka köpte på mig när jag såg åt vilket håll samhället var på väg.
Ja, vi kanske är tillbaka in i så tidigt 90-tal, rave och baggy pants, baggy trousers och sådär. Kanske är på gång igen.
Jag hoppas ju dock att det går hela varvet runt snart. Jag har en vän som skriver mycket om mode och han påpekar att nu har till och med de absolut svennigaste mellancheferna på Electrolux börjat köra ganska säckiga jeans.
Oj då. Ja, då är det ju på väg helt åt
snart är de smala igen kanske.
Okej. Okay. Och nu ska vi lyssna på världens bästa band, Rancid, och det här är låten Olympia Washington. Hanging out with Lars down on 6th Street. He knew that I was in trouble. I was feeling much like the devil. There was something burning deep inside of me. Red in the day, Puerto Ricans. These girls took us to the front house. Wearing blood and lonely pimp on my shit. Hanging on the corner, 152nd and Broadway. The girls passing by, but none of them seem to go my way. Du och Dennis har ju spelat med Rancid. Det finns ett klipp på YouTube. Ja. Ni uppträder tillsammans. Ja, med International Noise Conspiracy.
Det är hela Noise Conspiracy, okej. Okay.
Ja, tillsammans med Tim Armstrong och Lars Fredriksson från Rancid. Vi kör den här låten. Men för att berätta lite kort. Rancid är ett punkband från Kalifornien som jag tycker är, det är mitt favoritband. Den här låten kommer från 1995 från en platta som heter An Out Come the Wolves, som jag tycker är världens bästa punkplatta. Alla andra punkplattor får ursäkta, men det här är den bästa. Och det vet jag för att jag har lyssnat på punk över 30 år. Det var rätt att säga det också. Plus att jag hade hört London Calling innan och Nevermind the Bollocks och allt det där. Låten sjungs och är skriven av en av deras två huvudsakliga låtskrivare och sångare, Tim Armstrong. Den andra killen heter Lars Fredriksen. Den här låten skriven av Tim Armstrong, den handlar om en tjej som heter Toby Vane som spelar trummor i Bikini Kill, och hon bodde i Olympia, Washington. Och de hade någon liten romans. Den här låten utspelar sig i New York, bara hanging on the corner of 52nd and Broadway. Det är en klubb som ligger där som heter Roseland Ballroom. Jag har spelat där själv någon gång, vet jag. Men den handlar bara om att han är i New York och längtar efter att åka till Olympia, Washington för att träffa den här tjejen. Det låten handlar om. Alltså, det behöver inte vara så mycket mer i en låt ibland. Och sommaren 2004 så turnerade The International Noise Conspiracy med den andra huvudsakliga låtskrivaren och gitarristen i Rancid, Lars Fredriksen. Han hade ett band som hette Lars Fredriksen and the Bastards. Vi gjorde en USA-turné en sommar ihop. Och vi kom väldigt bra överens. Hade jättekul ihop. Och så sa han bara, ja men Tim Armstrong kommer till Columbus när vi ska spela där och hälsa på. Vi bara, ja men vi måste ju spela en låt ihop. vi måste spela en Rancid-låt ihop på scenen. De bara, ja, vi kör Olympia. Vi kunde den av någon jäkla anledning. Vi bara kunde den låten, vi repade den inte. Så kom man dit och bara... Tim kom dit, vi presenterade Lars, presenterade oss, vi snackade, bara, vi kör låten. Och vi gick upp på scen och körde den orepad. Och det blev totalt bara... Den stämningen som uppstod när Tim och Lars kom upp på scenen och vi blev The International Rancid Conspiracy i Columbus, Ohio sommaren 2004 och vi körde den här låten ihop. Ja, det är något av det mäktigaste jag upplevt i hela mitt liv och jag vill tro att min karriär peakade där. Det är det största jag har gjort någonsin. Och då körde vi den här låten och det är också därför den betyder så väldigt mycket för mig.
Det spelar ingen roll om de river hela stan. När jag har musiken har jag någonstans att vara. Lördag kväll blir söndag, allting kul måste ta slut. 18 år på linje 100, åker E4 norrut. Och jag tänker på hur det var igår på alla band jag såg sista rundgången.
Men Fredrik, det här har varit jättetrevligt och jag är jätteglad att du tyckte om chokladbollarna som jag tog med mig hit.
Jag älskade chokladbollarna. Tack.
Du får
hembakten då.
DIY.
DIY.
Ja.
Tack Inge Johansson för att du var med.
Tack så mycket Fredrik Strage för att jag fick komma hit.
Vi vet någonting ni inte vet. Det finns en plats i hemlighet för de som inte passar in i era värld av ingenting. Vi vet någonting ni inte vet.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Inge Johansson var hemma hos Strage.
Då har jag någonstans att gå. Så vi tog den rosa villan och vi gjorde den till vår. Den nya vågen, banden, verketten nere vid älven. Och den usla källaren under kiosken. Inga garageband men vi hade garagen. Kvarnvägen till Ålid hem sprayade slagorden. Så att kidsen som kommer sen vet att vi röjde vägen och la grunden.